Då säger vi hej och välkomna till kvällens avsnitt av Bendit Like Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på treperspektiv.com, där vi för övrigt också skriver några blogginlägg med halvojämna mellanrum, om man uttrycker det milt. Med mig idag har jag precis som vanligt Måns Karlsson.
Ja, jag finns med här igen.
Mm.
Och i framkant av Skypes bakgrund, om man nu kan säga så.
Mm.
Ja.
Halvt obegripligt svar, men okej. Okay. Och Hannes Feldin bör finnas med också.
Det gör jag absolut, i vanlig ordning.
I vanlig ordning. Bra, men då tycker jag att vi kan sätta igång direkt. Och ingen fotbollsintresserad människa på denna jord kan ha missat att i lördag så blev Bayern München Champions League-mästare efter 2-1 mot Dortmund. Och i finalen då på Wembley. Och det tycker jag väl att vi kan väl nämna så här för bifarten och kanske diskutera lite också.
Ja, det är väl värt att gå in på lite djupare, tycker jag nästan.
Om du säger så, Hannes, om du säger så. Men ja, vi kan väl börja någonstans i änden av underhållningsmässigt. Vad blev det den finalen som man drömde om? Vad tycker du, Hannes?
Ja, det är inte underhållningsmässigt, så låter det väl nästan Måns inleda med att säga någonting. Vad han tycker om det då?
Ja, det var oväntat, måste jag säga. Nej, men jag tycker att finalen ändå höll hyfsat klass. Det blir sällan de här riktigt sprakande tillställningarna i de stora finalerna. Så att jag hade inte förväntat mig någon sån här stor 4-4 match eller så. Utan jag tycker finalen höll bra klass och spänning. Det jag saknade var lite grann den här tändningen. Det var inte riktigt de här heta duellerna som jag hade hoppats och trott. Det var ju någon där i början när Ribéry slängde upp en arm i ansiktet på Lewandowski. Och då hette det till lite grann, men sen stod det liksom ut, och det var lite synd, tycker jag. Men i övrigt var det såklart en bra fotbollsmatch, en stabil final, om man kan säga så.
Ja, man har sett billiga röda kort än vad Ribéry gjorde där, va? Han skulle väl vara lite halvglad att domaren inte tog notis av det.
Ja, han fick väl inte ens gult kort. Nej. Så att det ska han definitivt vara glad för.
Ja, men jag brukar sällan vara den som fokuserar på det spelmässiga. Definitivt, speciellt i den här typen av stora matcher. Så det var därför som jag lät Måns komma till tals lite. Men jag är mest förvånad över det som Måns var inne på. Att det inte blev mer känslor än vad det faktiskt blev. Jag hade räknat med mycket mer heta dueller och ett mer intensivt spel med mera närkamper. Och jag hade väl räknat med att korten skulle, kanske inte skulle hagla, men att det skulle vara mer än 3 gula kort hade jag garanterat räknat med. Så det är jag väl besviken på, om man får vara det.
Så man kan sträcka sig så långt som att säga att du ändå är lite besviken på?
Nej, inte finalen i sig, men jag är besviken på de uteblivna känslorna i spelet.
Ja, för visst kan man tycka att det hör till att det ska smälla på lite.
Det ska vara lite som det är en final i 2010. Det ska smälla till höger och vänster.
Ja, där kan man ju lugnt säga att det smäller ganska bra.
Ja, speciellt nu när det också var två som var sen rivaliserande lag, får man ändå säga. Det hade varit skillnad kanske om det hade varit Dortmund mot Barcelona eller Bayern mot Barcelona. Så det finns inte riktigt samma typ av rivalitet, men här är det ändå Tysklands två stora klubbar, de två rivaliserande städerna numera. Så då har man alla anledning att bli besviken, måste jag säga.
Men det var ju fortfarande en minnesvärd final på alla sätt och vis. Det var ju en väldigt vacker final, och det var en magisk inramning. En bättre inramning som Champions League-final tror jag vi inte kommer att få se på väldigt lång tid, med tanke på vilka lag som tenderar att gå till final.
Nej, men precis, och det är väl det som är det positiva med att det gick två tyska lag till finalen. Att det blir, det är väl, ja, kanske grekiska eller turkiska eller möjligtvis
portugiska. Ja, det har egentligen inget att göra med vilka länder lagen kommer från. Det har att göra med vilka fans som lagen har.
Ja, men absolut, men man hittar ju ofta de lagen i, alltså hade vi haft en Champions League-final mellan Galatasaray och Fenerbahce till exempel, då hade ju blivit betydligt mer livet än om Chelsea och Manchester United hade mötts.
Minst sagt.
Eller Barcelona och Real Madrid.
Ja, och sen tycker jag också att det var skönt, som de var inne på före matchen. Jag tror det var Frida Nordstrand som var inne på det, att nu när det var de här två lagen som möttes, så slapp det vara att man la fokus på en spelare, som när Barca spelar. Då är ju 90% av fokuset före matchen är på Messi. om Real Madrid spelar, då är det Ronaldo och Mourinho som tar all uppmärksamhet. Nu var det verkligen de två lagen som kom i fokus och verkligen matchen och fotbollen. Och det tycker jag var väldigt skönt med de här lagen. Det var liksom inga... Ja, det var den här götse situationen som eldade upp då. Men i och med att han ändå inte var med och spela så... Och utan istället spela ut sin roll på läktaren, om man kan säga. Så han zoomades in sig sådär 250 gånger under första halvlek, kändes det som.
Du har räkningen
alltså. Ja, spekulerar du nu eller det är bara lite överslag eller räknar du?
Nej, det var väl lite överdrift kanske, men det var ändå väldigt skönt att det var verkligen fokus på fotbollen.
Ja.
Och läktarna.
Ja, precis. Det var liksom det som kom i fokus. Det var ingen som stal showen, så att säga. Det tycker jag var väldigt skönt.
Nej, och det är alltid, det är ju det bra med att Dortmund är gul också, att det blir liksom en tydlig gul kurva och en tydlig röd kurva då.
Det var riktigt mäktigt att se när spelarna sprang ut till uppvärmning. Sprang ut ett lag i taget och den där kameran som åker över gräset filmar ju mot kurvorna när lagen sprang ut där. Det var bland det mäktigaste
sättet. Ja, det var livet, om man säger
ja.
Så.
Ja, sånt ser man ju nästan aldrig när i en Champions League-final liksom. Alltså, nej. Den typen av inramning som det var då, det är ju helt unikt.
Nej, det var härligt. Men om vi då liksom stannar kvar lite till på Götze, så kan vi väl nämna där det var väl vid målet, Dortmunds mål, som han jublade ganska rejält. Eller väldigt mycket får man ju faktiskt säga. Vad känner ni om det? Med tanke på att han som sagt är klar för Bayern München till hösten.
Ja, jag är ju inget Bayern-fan. Jag skulle inte se upp det efter att se honom springa runt i min klubbs tröja om jag var ett Bayern-fan. När jag ser dem senare. Men å andra sidan så får man ju förståelse för grabben. Eftersom att han är ju en Borussia Dortmund-spelare. Han var ju sen han var liten, och det är ju det här gänget som han spelar med nu hur många år som helst, och det är klart att han är under en framgång. Men med det sagt så förstår jag fortfarande inte varför han vill gå till Bayern överhuvudtaget.
Nej, det var inte det vi ska diskutera.
Nej, det är ju en mycket större fråga förstås. Men jag förstår ju, alltså nu när han satt på läktaren tycker jag det var okej, men låt säga att han hade faktiskt varit ute på plan, gjort mål för Dortmund och springer runt och firat som en tok inför det som man vet kommer bli hans nya klubb liksom under månader.
Det är
skillnad. Ja, det är där det hade skurit sig på något sätt. Nu tycker jag att det var okej, för hade till exempel Dortmund vunnit nu, då hade han ju ändå kunnat titulera sig Champions League-mästare. Det kan han inte göra nu när Bayern vann exempelvis. Det är ju en skön grej att ha på sitt CV. Så att nu när han satt på läktaren, då tycker jag ändå att jubelscenerna var okej. Men det hade ju blivit väldigt problematiskt om han hade varit på plan.
Jo, faktiskt. Men om man vänder på det, vi säger att han inte hade jublat överhuvudtaget, det hade väl också blivit ganska märkligt.
Ja,
det hade blivit märkligt då också.
Ja, det hade blivit otroligt märkligt om man hade jublat vid Robbens avgörande mål också.
Det var kanske inte så jag menar, men om man hade hållit en ganska neutral fil rakt igenom, hade det väl ändå känts lite konstigt också, tycker jag.
Ja, det hade ju känts märkligt, i och med att då visar han verkligen hur lite han bryr sig om. Då skulle ni pissa på Dortmund något så oerhört om man inte ens bryr sig om ifall de vinner Champions League 0 eller inte.
Precis.
Det hade ju varit, det hade varit oerhört magstarkt faktiskt.
Och vi nämnde honom lite snabbt där, holländaren Robben, som alltså avgör finalen med 2-1 efter att haft 250 där också. Vi kan ju köra vidare på ditt tal, Måns. 250 chanser under matchen och gjort det känns som en riktig final och viktiga matcher sumpare genom åren.
Ja.
Och nu fick han sin revansch. Vad säger du, Hannes? Unnar du Robben revanschen?
Ja, jag skulle gå in lite på det. Säga vad man vill om Robben som spelare och som egoist. Men i grund och botten så är han väl egentligen värd den här framgången. För så många finaler som har gått åt helvete för honom. Champions League-finalen 2010. VM-finalen 2010 när han missat friläge i förlängningen. Champions League-finalen förra våren när han missat straff. Cup-finalen förra våren när han också missat straff. Och Subotic skrattade ut honom. Så i slutändan så är han ju faktiskt värd att få avgöra på det här sättet. Men... ja, jag tycker att han är värd det. Säger man vill om honom som människa. Men ja, han var värd att få stå i fokus, tycker jag, på ett positivt sätt.
Du menar att han har samlat ihop till det, så att säga?
Ja, det tycker jag.
Ja, det är ju...
fin framspelning av Rebry måste jag nämna för övrigt.
Ja, det var ju...
Klacken kanske inte alla lade märke till.
Nej, det var egentligen två genier som blixtade till där för en sekund. Och då går det sådär. Mer än så behövs inte. Helt enkelt att de har den typen av spetskvalitet som de har. Och just Robben då som... vi är inne på här, han har ju bränt oerhört mycket viktiga lägen och han avgjorde ju kvartsfinalen mot Sverige där 2004 på straff, men då var väl ungefär senast han gjorde mål på, eller gjorde ett viktigt mål som det känns. Han har ju som sagt haft en förmåga att missa väldigt mycket avgörande lägen istället.
Ja. Jag vet att han gjorde något mål då när Bayern München vände borta mot Bayern, eller mot Manchester United, måste det vara för något.
Ja, just det, på efter hörnan
där. Träffade, när de ledde med 2-0, ja, just det. 3-0 till och med i paus.
Slog en hörnvariant man drog in på volley.
Ja, och så han knorrar väl in ett skott i borta med här.
Ja, nej.
På Gareth Bale-vis. Ja, men det vågar jag inte lova.
Nej, man har ju haft en väldig förmåga att inte lyckas när det verkligen gäller som mest. Det var ju, han har ju sina dåliga sidor, Arjen Robben, men han var ju faktiskt klart bäst på plan hela matchen också. Ligger ju bakom första målet också, med det där inspelet till Mandzukic. Så att han är otroligt starkt av honom att gå in. Han har så mycket höga krav på sig och har varit bänkad till och från. Och har vet han har den här historien bakom sig, och så går han in och avgör det. Ja, det är starkt, måste man säga.
Ja, alltså, men sen så är det så, varje gång jag ser honom spela så slås jag av hur mycket bättre han hade varit om han faktiskt hade passat ibland. Eller passat vid vissa lägen.
Och om han hade haft mer än en fot också.
Ja, precis. Det hade inte skadat.
Nej,
men nog om Champions League-finalen. Det lägger vi nu till handlingarna och blickar fram mot nästa år. Då hoppas på en minst lika bra final. För ja, där kan vi väl enas vid att det var faktiskt en bra final.
Ja.
Och ja, den andra stora fotbollshändelsen som har hänt under de sista dagarna är ju då att Neymar blivit klar för Barcelona. Och det var väl egentligen det man trodde skulle ske till slut, när Neymar väl hade bestämt sig för att lämna Brasilien och testa vingarna i europeisk fotboll. Men Barcelona pungar upp, det vet vi inte riktigt vad summan landar på, men Monster hade hört någon ungefär.
Ja, så det man har hört spekuleras kring tidigare är ju någonstans mellan 350 och 390 miljoner någonstans. Nu har jag hört i pressen att det har varit allting från 200 till 500 miljoner, så det är ju svårt att veta, men drygt 300 är väl det jag skulle gissa på honom. Runt 350 kanske.
Ja, precis. Ganska mycket pengar, men långt ifrån den dyraste värvningen någonsin. Ja, jag får erkänna att jag inte sett Neymar sådär väldigt mycket, men jag vet, Måns, du hittade lite spännande statistik.
Ja, det.
Jag var honom i brasilianska landslaget för det.
Ja, precis. Det är nästan ingen som har sett honom på den här sidan, eller på den här kontinenten, så att säga. Men jag såg honom lite grann i OS i somras, så var ju inte alls imponerad av honom då egentligen. Tycker det fanns andra brassar som var betydligt bättre. Jag såg honom lite grann i Copa America för, måste bli 2 år sedan, ja. Och då gjorde han två mål mot Ecuador. Och det är de enda målen han har gjort i brasilianska landslaget i tävlingslandskamper, i och med att de ju är klara för VM och spelar på träningslandskamper. Men han har ju ett otroligt bra målsnitt i brasilianska landslaget med 20 mål på 32 landskamper. Och det är ju rätt hyfsat för en kille som är 21 år och aldrig har spelat utanför Brasilien i inhemska ligan. Så man kan inte säga någonting om att han inte har talang i alla fall, den här unge herrn.
Nej, men sen det blev en stor omställning såklart att bege sig till Barcelona och La Liga. Nu bör väl den ligan passa honom ganska bra, antar jag. Men när han ska spela i Champions League och så vidare, håller han måttet rent fysiskt till exempel? Vad tror du, Hans?
Svårt att säga, men... Ja, som hon säger inne på det, jag har väldigt svårt att uttala mig kring honom som spelare. Det enda jag sett var honom i OS, och jag vill inte vara elak, men det är ju faktiskt en skitturnering. Jag har direkt ingen insyn kring honom som spelare, men rent fysiskt så borde, som du säger, La Liga passa honom bra. Sydamerikanska spelare brukar ju åter de sydeuropeiska klubbarna och passa in väldigt bra där, men som i Champions League så... Tror att spelarna i Barcelona så borde inte fysiken vara något problem. Barcelona spelar på sitt speciella sätt och det är ju... Jag tror inte att fysiken kommer vara något hinder för honom direkt. Det är inte så att han med sina 1,74 kommer vara den minsta i Barcelona.
Nej, inte direkt.
Så tycker jag också att det är intressant det som du var inne på där, Simon. Att man har ju vetat det ett tag på något sätt att han skulle gå till Barcelona. Det har ju varit känslan i egentligen 2-3 år. Dock trodde man att det inte skulle ske först efter nästa års VM då, helt enkelt. Det var ju det som var tanken från början då, men det blev ett år tidigare. Men Real Madrid kom ju med en sista stöt i dagarna och verkligen försökte locka över honom. Men han valde ändå Barcelona. Och då skulle det bli intressant. För det är ju en stor prestigeförlust för Real Madrid att gå miste om Neymar ändå. Även om som sagt har spekulerats kring Barcelona länge. Så det blir intressant att se vad det här blir för dominoeffekt på den här övergången. Om Real Madrid ska värva någonting stort. Vi vet ju att de som killarna de skulle kunna värva är ju en sån som Cavani från Napoli. Då har de spekulerat som Suarez från Liverpool. Möjligen Rooney kanske från Manchester United i och med att han har lämnat in transferansökan. Det riktigt som Gareth Bale. Det kommer ju, den här sommaren har ju redan blivit helt galen med tanke på Götze-övergången. Vi har Neymar-övergången, Lewandowski ryktas försvinna, Monaco ska köpa varenda spelare i Europa. Vi har
köpt lite.
Ja, precis. Och Carvalho blev klar idag exempelvis. Mm. Chelsea ska få in en ny manager som ska köpa nytt. City ska få in en ny manager som ska köpa nytt. Manchester United har en ny manager som ska köpa nytt. Juventus har en ny manager. Alltså det håller på. Så det kommer säkert bli stora dominoeffekter kring det här Neymar-övergången som jag tror sätter igång beroende på vem som Real Madrid helt enkelt vill värva som ersättare, om man kan säga så.
Mm. Så jag tror
att det skulle bli väldigt intressant att se den kapprustningen som kommer ta fart nu i spanska ligan.
Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men om jag nu får gå tillbaka till Neymar, så är jag mest intresserad av att se vilken nivå han faktiskt håller. Mm. Och även hur bra han passar tillsammans med Messi. För som det var den här säsongen så har Messi varit alldeles för ensam med sin generalitet på topp i Barcelona. Och jag känner att han och Neymar, nu har jag som sagt inte sett någonting av Neymar direkt, men om Neymar är så bra som folk säger att han är, så borde Messi och Neymar vara en väldigt kittlande duo att se i aktion. Och ja, det ska bli minst sagt intressant att se hur Barcelona startar om efter den här säsongen med Neymar i laget.
Ja, och jag tror det var Anders Bjur som skrev på Twitter att det här nog måste vara första gången någonsin som Argentinas största stjärna och Brasiliens största stjärna faktiskt kommer spela ihop i samma lag. Så har det nästan aldrig varit. De har ju alltid varit skilda håll. Men nu är det verkligen Brasiliens stora, stora stjärna och Argentinas stora, stora stjärna som ska göra det. Och det låter ju väldigt kittlande för oss som är intresserade av att se lite trevlig fotboll.
Mm. Och på tal om trevlig fotboll, Niklas Bentner, vår allas idol. Jag tycker vi glider över diskussionen på honom istället. Och Måns, jag vet att du har full koll på vad han har been up to de senaste veckorna.
Ja, det blir inte alls några kontraster att snacka från Neymar.
Nej, jag tyckte det var en smidig övergång. Ja, framförallt 370. Så känns det helt, ja, helt naturligt.
370 miljoner kronor. Bentner, ingen vill ha honom. Inget mål, säger jag. Nej, men Bentner har ju sin charm. Han är ju förmodligen mer underhållande än vad Neymar är i alla fall. Men det har varit lite tyst kring honom.
Det var hårda ord.
Nej, men det har varit ganska tyst kring den gode dansken nu efter hans vilda firande. Eftersom han var en stor del i Juventus seger i Serie A med sina 8 matcher.
Noll mål, ja.
Exakt. Men de hade bra defensiv. Vi ska komma ihåg när Bentner var med. De hade släppt knappt in mål med Bentner-plan. Men han har ju opererats igen nu här och den gick väldigt bra den operationen. Och han säger att han är på väg tillbaka på riktigt allvar nu. Han har haft lite små problem och nu när det är slut på säsongen så har han börjat ladda upp inför nästa. Och då har som sagt den här operationen gått bra och nu gäller det bara för honom att hitta en klubbadress. Så kan man nog få se Bentner på en hög nivå igen.
Ja, vi har ju pratat om att Hannes Feldin skulle ta kontakt med Bayer Leverkusen och tipsa tyskarna om Bentner. Jag vet inte, har du gjort det?
Nej, inte än. Jag har ju känt att det var oroväckande lite diskussion eller lite rykten kring Bentner. Mm. Men nu kommer förklaringen i och med att han opereras. Så det här lär ju göra att han är iskall någon månad till innan han är tillbaka fit for fight. Men när han väl är det så kommer jag direkt ringa upp Sami Hyppe och ge honom lite råd inför höstens Champions League-satsning. För vi måste väl ärliga, Bentner måste bort från Arsenal och Juventus är inte rätt klubb att gå till på permanent basis. Utan han behöver hitta en klubb där han passar in. Och som jag var inne på för ett par veckor sedan så är ju Bayer Leverkusen det ideala tillhållet för Bentner.
Ja, och att han vill bort, det tror jag att han håller med om också. Åtminstone från Juventus.
Ja, han sa väl dessutom efter han hade varit utlånad till Sunderland där att han inte skulle spela honom mer i Arsenal. Och han, trots att han i och för sig skrev...
Ett klassiskt Bentner-citat.
Ja, precis.
Ett av många.
För visserligen skrev han på Twitter här att han skulle vilja tacka sina Juventus fans och att han kände stor tacksamhet för dem efter ligatiteln helt enkelt. Men det lär knappast göra att han är sugen på att bli kvar i klubben som helhet. Skulle jag tro. Dock så vet man aldrig. Det är inte helt uteslutet att han blir kvar, eller att han blir kvar i Arsenal i alla fall. Trots att han har sagt att han inte vill det, för att som vi inne på lite tidigare, han är fortfarande ung, hyfsat ung, har ju en talang någonstans långt bak där. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med honom. Men Juventus tror jag vi kan räkna bort ändå. Det törs jag slå fast.
Okej. Okay. Finns det något mer att nämna om dansken?
Nej, egentligen inte. Det mesta i dansk media just nu kretsar kring Christian Eriksen, som ryktas vara så gott som klar för Borussia Dortmund som någon sorts ersättare till Mario Götze. Så jag tror att han själv har den mesta uppmärksamheten just nu. Är Danmarks nya, om man nu kan säga. Alltså, storfärna.
Nya Niklas Benton.
Ja, precis.
Tänk att leva upp till det. Shit,
ja, exakt.
Ja, men nog om Benton då helt enkelt. Och istället, eller avslutningsvis, innan vi ska vägas in i Hannes Feldins fina krönika för dagen, så tycker jag att vi fokuserar på veckan som kommer och de matcher man absolut inte får missa. Och ja, där kan väl Hannes sätta fart allra först.
Ja, det är inte många ligor som är kvar i rullen förutom allsvenska då. Den enda storliga är ju La Liga, och sen avslutas det på lördag med full omgång. Och där är ju Barcelona mästare sen långt tillbaka. Real och Atletico är klara för Champions League, men det är strid kring fjärde Champions League-platsen som innebär kval, där Valencia och Real Sociedad kämpar. Valencia i nuläget i precis omgången 2 poäng före Real Sociedad. Och det är även desperat kamp för nedflyttning, där inte för nedflyttning, för att undvika nedflyttning ska jag väl säga.
Det vet man aldrig vad man säger.
Vore konstigt annars. Där Mallorca, Real Zaragoza, Celta Vigo och Deportivo La Coruña alla kämpar för att ta den enda platsen som gör att man får spela La Liga fotboll nästa år. Och ja, det är upp. Det är som bäddas för dramatik på lördag. Och C-more slår på stort och sänder hela 4 matcher. Man sänder på C-more Sport Sevilla Valencia, där Valencia alltså kämpar för Champions League. Och man sänder samtidigt på C-more Live Deportivo La Coruña mot Real Sociedad, där Deportivo alltså kämpar för att undvika nedflyttning och Real Sociedad vill gå om Valencia i kampen om Champions League. På C-more Live 2 så sänder man Celta Vigo mot Espanyol, där Celta Vigo måste vinna för att undvika nedflyttning. Och man sänder även på C-more Fotboll Real Zaragoza mot Atletico Madrid, där Real Zaragoza är i kamp för att undvika nedflyttning. Så det är mycket att välja mellan och alla matcher börjar 21-0.
Det finns ännu mer man inte bör missa, eller hur, Måns?
Ja, vi har ju ett skönt Skånederby redan ikväll mellan Malmö FF och Helsingborg i allsvenskan. Malmö FF som jag har lite sisådär form. Och om jag tippade förra säsongen så tippade jag att Malmö skulle leda halvvägs och Helsingborg skulle ligga 7:a någonstans. Och det verkar som att det går mot att bli precis tvärtom. Det är en liten måste-match för Malmö FF om man ska haka på i toppen, känns det nästan som.
Lite kniven mot strupen, menar du?
Ja, verkligen. För Helsingborg har ju sett så otroligt starka ut. Roar Hansen verkar ju sannoliken vara en man som vet vad han sysslar med. Har ju gjort om med Helsingborg rekordsnabbt. De har ju bytt spelsätt helt och hållet egentligen mot hur de har varit med de tidigare tränarna de har haft där nu, sista tiden. Har gjort det väldigt, väldigt bra. Så det är ju en otroligt viktig match för Malmö. Men hemma vet vi ju att de normalt sett är starka. Och i derbyn så, som mot Helsingborg imorgon, förhoppningsvis fint väder, då det blir fotbollsfest, och då tror jag Malmö tar chansen ändå, om man ska välja.
Ja, väderleksrapporterna vet jag vittnar om regn. Men det är standard när det är Skånederby, kan jag avslöja. Det regnar nästan alltid nämligen.
Regnar bengaler också. Nej, nu ska vi inte vara såna.
Inte helt omöjligt. Fast det är väl mer Göteborgs-style, tror jag.
Ja, det är sant. Sen har vi ju lördag kväll klockan 20:00. FC Bayern München mot VfB Stuttgart. Då avslutas egentligen då avslutas titelutdelningarna mer eller mindre i fotbollseuropa. För då är det tyska cupen som avgörs. Bayern kan bli första tyska lag att säkra en titel. Och man har
en trippel menar
jag. Ja, jag menar trippel.
Ja, no, det vet jag. Jag tror att de har
ja, de har ett par titlar tidigare. Nej, men de har ju vunnit både ligan och Champions League i stor stil. Och ska väl mer eller mindre bara sopa Stuttgart av banan är väl tänkt. Med Jupp Heynckes sista match i karriären, förmodligen. Även om han inte har sagt det rätt ut att han kommer lägga ner halvt hållet, så lutar det åt att det blir så. Och ja, det är väl helt enkelt de. Och den här går på Viasat fotboll, ska jag säga, på lördag klockan 20, ifall jag inte sa det tidigare. Så det är lite skön helgunderhållning där, helt enkelt.
Mm. Så att, ja, en hel del som man bör hålla ögonen på under veckan, helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Sen har vi nästa vecka är ju dags för landslaget att ge sig in i leken igen. Med viktig kvalmatch mot Österrike.
Men det... Ja, och jag vet att det är väl lite träningslandskamp redan idag. England, Irland bland annat.
Ja, och Tyskland möter Ecuador exempelvis. Mm. Också. Så det går också på Viasat, diverse Viasat kanaler, så det är bara att ratta in.
Något lite sådär halvlätt smält och, ja, och njuta.
Men inget slår ju klubblagsfotboll, så därför är ju den sista delen att njuta av europeisk klubblagsfotbollssäsongen. Ja. Så bör man ta chansen, känner jag.
Mm. Ja, det ligger något i det. Ja, men det får väl bli de avslutande orden innan vi då ska lyssna på Hannes Feldins krönika som alltså gör lite comeback idag efter ett par veckors frånvaro. Och jag och Måns Karlsson hoppas att ni kikar in på bloggen treperspektiv.com, att ni lyssnar, delar, kommenterar och sprider vidare budskapet om att vi finns och existerar. Och tills nästa vecka så säger vi tack och godnatt.
Tack och godnatt.
Han anlände som en nödlösning. Han kom att växa ut till en dirigent. När ett Napoli i oktober 2009 famlade i mörkret efter Roberto Donadonis kaosartade halvår valde president De Laurentiis att vända blicken mot ett oprövat håll. Walter Mazzarri fastnade i blickfånget och inom kort var kontraktet påskrivet. Den karismatiska italienaren var klar, men få ställde sig i hyllningskören. Mazzarri var blott 48 år, besatt inget respekt i givande namn och hade som starkaste merit 2 säsonger i Sampdoria bakom sig. Få såg denna man som en napolitansk frälsare. En färre var det som såg honom som en långvarig tränare i en av världens mest intensiva fotbollsstäder. Men efter en flygande start, när en utomjordisk 0-2-upphämtning på stoppning mot Milan bara var en av alla framgångar, skiftade tongångarna art. Med passion, energi och en tydlig spelidé tog Mazzarri Napoli under sina vingar och flög mot höga höjder. Det dröjde 4 månader och en dag innan han slagit sitt första nederlag. Vid den tidpunkten hade Napoli sedan länge lämnat allt vad bottenstyr hette långt bakom sig. När så seriösäsongen 2009-2010 var tända stoltserade Napoli på en sjätte plats. Något som var klubbens bästa placering sedan 1994. Sommaren som följde kom att forma hela Mazzarris era i Napoli. En tanig uruguayan lånades in med köpoption från Palermo. Och helt plötsligt hade geniet Hamsik och Slitvarin Valarezzi fått en ny lekkamrat. Under den höst, vinter och vår som följde väl den ljusblå orkan fram genom hela Italien och roffade åt sig poäng av allt och alla. Med en sån kaman i spetsen gav Mazzarris välådade lag staden Napoli anledning för att än en gång drömma. Den tredje plats som säsongen resulterade i innebar Champions League-spel för tredje gången i klubbens historia. En jätte hade vaknat till liv. Men trots succé-säsongen var det ännu ingen som talade om Napoli ute i Europa. Några få hade hört talas om den där Cavani som gjorde mål i sömnen. Men fortfarande var det ingen som visste någonting om Walter Mazzarri och hans lag. Under sommaren 2011 funderade därför Walter Mazzarri väldigt mycket. Han ville skapa något stort. Och han visste att Champions League var rätt plats att skapa det på. Kanske var han därför nöjd när hans lag lottades i samma grupp som FC Bayern, Manchester City och Villarreal. Kanske var han därför fullständigt galen under hela gruppspelet. Kanske var han därför så stolt över sitt lag när de i åttondelsfinalen målade ner Chelsea på ett svävande San Paolo. För även om Napolis äventyr slog slut på ett regnigt Stamford Bridge var resan ett fulländande. Mazzarri hade med sin passion, sin energi och sin taktik fått en hel värld att förstå och älska hans lag. Hans Napoli. Lite mer än ett år senare hade Walter Mazzarri lett Napoli ännu ett steg längre. Men den bästa placeringen sedan Diego Maradonas dagar hade han för en andra gången tagit klubben till Champions League. Kanske kände han att detta var änden på hans resa med laget. Söndagen den 19 maj 2013 avgick Walter Mazzarri som tränare för SSC Napoli. Att han nu packar väskan och ger sig vidare mot Inter ska inte kasta skugga över honom. Det han gjort för Napoli mer än vad någon tränare ens kan mäta sig med. När Walter Mazzarri kom till Napoli fanns där ingenting. När han nu mindre än 4 år senare lämnar samma stad och samma klubb finns där en framtid som är väldigt ljus. Det ska han vara evigt älskad för. Tack och god natt.